Du lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé.
Varmt välkommen till Kommunikationspodden med Max Landegård och
Caroline Thunved.
Vi är glada att du som lyssnar. Har du tips på gäster som du vill ska höras i podden så kan du mejla till mig. Antingen till mig på max@storstad.io eller till Caroline på
caroline.thunved@svcom.se. Oj, det blev alldeles tyst.
Du fastnade för mitt fagra anlete.
Nej, men du sa IO och då skickade jag ju fel. Fick inte du mejl av mig igår då?
Ja, men jag har lite olika domäner. Den som har flest domänerna dör vinner. Vi ska idag prata med Linda Wikström Nielsen som är kommunikationschef för IKEA i Sverige.
Mm.
En väldigt spännande gäst.
Jättekul.
Och vad vill du prata med henne om?
Jag tycker att det bara är väldigt spännande att träffa henne som person i den rollen hon har. Hon har varit ganska länge på IKEA och det är det också så intressant, för att jag vet att de har en väldigt bra, du vet det där, man pratar ju så mycket om organisation, effektivisering och organisering utifrån bästa förutsättningar. Och då kommer man då till omorganisering och förändring och så funkar inte det heller. IKEA har ju ett system som där man inte sitter på sitt chefskap längre än x år. Och sen cirkulerar du.
Mm.
Så att, och det är utifrån uppdragen som liksom IKEA står inför. Och det vet du liksom om.
Mm.
Redan från början. Så de har inte, vad jag har hört och många historier om, så har de inte samma problematik kring nu är det en förändring i organisationen. Mm. För det är inget hot, för man är så van vid det.
Mm.
Att det, liksom, det är en konstant rörelse där jag utvecklas. Så jag har den här chefsrollen om du är chef eller den här rollen om du inte är chef x antal år. Och sen utvecklas jag inom IKEA och gör nästa steg. Det tycker jag är jättekult.
Intressant. Det ska bli kul att höra mer om. Ja, jag har en soffa jag inte får ihop hemma så det kommer jag vilja ta upp med.
Men soffor skruvar man väl inte ihop själv?
Nej, jag skojar bara. Jag kan skruva ihop allting.
Ja.
Så det är inga problem. Vi kommer
snabbast
inte
IKEA ihopsättare vinner.
Ja. Ja. Det skulle jag...
Billy, ja, okula. Nej, garderoberna är värst. För då saknas det alltid plugg.
Ja, det är faktiskt sant. Det är faktiskt en tävling jag skulle kunna ställa upp i. Att vem som är snabbast på att skruva ihop en IKEA-möbel.
Mm. Hur många gånger har du vänt baksidan på garderoberna? Hur många gånger har du upptäckt att du har satt en fel?
Vadå, du menar den här tunna skivan?
Ja.
Så att, nej, det har jag aldrig gjort. Nej,
det är det mest vanligaste felet man gör.
Däremot så har jag vänt, jag skulle skruva ihop ett bord och så liksom, jag satte benen åt fel håll. Så när jag sen skulle, det var ett sånt här V-format bord. Så när jag skulle skjuta in mot väggen så var liksom baksidan och spetsen på bordet stack ut i rummet. Då kände jag mig onykter trots att jag bara hade druckit te. Så att, demensen kommer tidigt hos vissa. Och med de orden så välkomnar vi in Linda till studion här i Kommunikationspodden. Linda Wikström Nielsen, kommunikationschef för IKEA i Sverige. Varmt välkommen till Kommunikationspodden.
Tusen tack, vad roligt att vara här.
Du bor ju annars i Älmhult.
Precis.
Och nu har du varit i Stockholm i ett par dagar.
Stämmer.
Vad har du hunnit göra?
Ja, men massor med saker. Nu kommer jag precis från ett partner-event som vi har haft tillsammans med Rädda Barnen. Som är en långvarig partner med oss på IKEA. Vi firar 30 år i ett samarbete i år.
Vad gjorde ni då? Det är min gamla arbetsgivare.
Just det. Mm. Ja, men vi bjöd in andra företag och berättade om vårt samarbete för att uppmana fler att luta sig inåt och bidra.
Kul! Mm. Bra!
Ja, det var väldigt, väldigt fint. Så vi hade både vår nya Sverigechef, Emily Birkin, och Åsa Regner som är generalsekreterare för Rädda Barnen.
Mm.
Och så en massa medarbetare som berättade om stories ute i Tensta, Spånga och vad initiativen som de gör där.
Mm. Härligt.
Ja. Nej, men och sen ikväll så är det ju spinngala.
Ah.
Och då hoppas vi får väl se, men vi är glada att vi är nominerade.
Ja.
Ja.
Kul.
I vilken kategori och för vad?
Vi, i samband med att kungen firade 50 år på tronen, så gav vi honom, vi kallade det för trontjänaren. Så vi tog en ny, en fotölj som kom på 70-talet, men så designade vi den, eller vårt designteam på i Älmhult, baserat på en slips som kungen hade på 73, som var blå med gula kronor. Mm. Men så specialdesignade vi ett tyg som var då blått med gula hjärtan, och så fick kungen den här stolen i samband med sitt 50-årsfirande. Mm. Och vi hade ett litet event i Kungsträdgården, och det var ju rätt mycket firande, så att det var CNN och råkade vara där och såg den här stolen, och det, så vi fick fantastisk spridning.
Det är jätteroligt alltså. Ja. Alltså IKEA, måste jag säga, har varit liksom några av de främsta i landet på det som brukar kallas för den strategiska improvisationen. Alltså att man tar rygg på ett fenomen som är lite grann en snackig, så är man snabb så in i betan på att marknadsföra sina produkter med det. Mm. Var det inte den här lampan också? Med den här ormen som
ormen
precis. Var på vift.
Ja, ja,
på rymmen.
Från Skansen.
På Skansen.
Ja, ja.
Och så hade den kommit ut via lampsocken.
Precis.
Va? Och bang. I taket.
Ja.
Och då dröjde det inte fler än 24 timmar typ.
Nej.
Innan ni kom ut med någon lampa som var så här garanterat
ormsäker.
Ja. Ormsäker. Eller
den heter Virrig, har jag för mig.
Ja. Virrig, ja.
Ja.
Ja, men precis, det är helt genialt. Alltså. Mm.
Det är väldigt, väldigt.
Är ni stora på 1 april? Det har inte jag följt.
Alltså, har varit tidigare, men inte senaste åren.
Ja, för det känns liksom som IKEA skulle kunna, alltså, det känns som en grej ni skulle kunna ta lid på just med 1 april. Bara hihi, liksom.
Ja, ja. Men den här tjänsten som jag har nu har jag haft i 4 år. Jag började en vecka innan pandemin bröt ut.
Mm.
Så att jag som haft 2 olika jobb, känns det som, alltså ett jobb som verkligen handlade om plexiglas och krishantering och implementera nya. Och egentligen de sista 2 åren så har vi ju kunnat göra mer saker med glimten i ögat. Och jag tänker att vi kanske har tappat 1 april, så att den tar jag med mig.
Ja, men gör gärna det, för det är kul. För det så här. Det finns ju någon forskningsrapport som jag tog del av för många år sedan när jag studerade företagsekonomi och marknadsföring, som menade på att det är starka varumärken som själva känner att de har ett högt förtroende som vågar spela kortet med humor.
Mm.
För då kan man ha distans till sitt eget varumärke, sina produkter, sina tjänster.
Just det.
Och det är lättare för folk att ta till sig att det är roligt. Liksom.
Ja.
Mm. It's just fun, du vet.
Ja.
Inget annat. Du vet. Och det,
då måste man ju vara väldigt, du behöver ju vara ett väldigt etablerat varumärke och väldigt tryggt varumärke.
Det är väldigt mycket som måste funka för att kunna vara rolig också. Ja. Det är väldigt mycket som måste funka. Men det är också någonting, när du ändå var inne på det här med pandemin.
Mm.
Gud vad vi behöver humor, lättsamhet, gemenskap.
Ja.
Det har varit så blodallvarligt av lätt insedda skäl. Jag säger inte att man borde ha garvat sig genom pandemin, det var svårt att göra. Det var ganska lätt att hålla sig för skratt. Och sen Rysslands invasion i Ukraina och så vidare. Så att jag menar, vi har präglats i närt, och sen så den här lågkonjunkturen och höga elpriser. Och, du vet, det är lätt att hålla sig för skratt. Det är väldigt många saker, men ja, förlåt.
Nej, men och också i det lilla, att när jag kom in här för 10 minuter sedan och du, Max, började berätta lite härliga historier och vi garvade tillsammans. Är ju också härligt när man kommer in i en situation och ska sitta och podda, att bara, så det behöver vi i vardagen, men också såklart i de större sammanhangen.
Mm. Den enda som har tröttnat på mina historier, det är min fru.
Men jag trodde du skulle säga ja.
Jaha. Senast jag kollade så är vi inte gifta.
Nej.
Men du kan ju tröttna på mig för det.
Nej, så är det ju inte.
Nej, hon har inte tröttnat helt med. Jag menar, det blir ju så om man har varit ihop i 20 år.
Hon har hört dina skämt ett par gånger.
Det har hon.
Ja.
Senast igår kväll så hon bara, men sluta nu. Och det är extra roligt att göra henne lite irriterad också.
Mm. Ja. Linda, hur länge har du varit på IKEA?
Alltså, jag firar 25 år 1 november.
Mm. Det är stort.
Ja. Har du varit 25 år på samma ställe?
Mm. Ja, alltså det blev sådär, oj 25 år och jag är 48.
Ja, för jag tänkte, exakt, du är ju inte 25 år liksom. Börjar jobba när du är 13. Mm.
Nej, men det är ju en otroligt stor verksamhet. Jag har ju inte haft samma jobb i 25 år utan jag har haft ganska många olika jobb. Och jag har ju flera gånger också funderat på, ska jag göra någonting annat? Fått erbjudanden från andra ställen. Men varje gång så har det dykt upp någonting som har varit en kostym att växa i, någonting spännande. Mm. Så att, ja, 25 år.
Men vad var första jobbet?
Jag började som informatör, hette det ju då. Mm. 1999 skulle jag jobba med personaltidning och det mycket nya intranätet i Älmhult. Ja, men också, ja, men 25 år, alltså det har ju, ja, men det vet ju ni hur mycket branschen har utvecklats de här åren.
Så att det var ju, aning, ja.
Nästan ingenting alls eftersom att det behövs många kommunikatörer. Alltså motsatt debatten, då undrar man ju då varför behövs det så mycket kommunikatörer. Och i den debatten säger man att det har inte hänt någonting. Men det är en helt annan.
Ja, nu gick du igång på det där debattspåret. Släpp det så länge.
Släpp.
Ja. Nej, men jag tänker också, ja men precis, och hur mycket vi då var... Det var ju så mycket produktion jämfört med liksom det strategiska stödet som vi är nu och så vidare.
Mm.
Nej, men också, men ni vet, för 25 år sedan så var ju Unga Kamprad aktiv. Och det är bara sånt intressant perspektiv att då, kanske inte när jag var 25 men 26-27, så fick jag vara med honom när han gav intervjuer. Och det kan jag bara, och inte som strategiskt stöd utan mer... Men att vara där och hjälpa till med olika saker och det kan jag tänka bara apropå idag om han hade varit aktiv så hade man inte skickat fram Linda 26 år.
Hur var ditt första möte med Ingvar Kamprad?
Det var så här att min dåvarande chef som var så här, IKEAs första informationsdirektör, eller vi har inte direktör men informationschef. Han jobbade väldigt nära Ingvar och han skulle iväg på någonting. Så han sa att nu ska Ingvar bli intervjuad av Jesper Börjesson i TV4. Du kan väl vara där. Och det enda är att Ingvar får inte uttala sig om juron och om röstningen. Så det är liksom ditt enda jobb. Men du får träffa Ingvar kvällen innan i vårt museum. Vi hade ett litet, nu har vi ett stort museum i Älmhult, men nu var det ett litet museum i en källarlokal. Jag träffar honom innan så får ni hälsa på varandra och sådär. Så jag träffar Ingvar och går runt i museet där jag har varit hemmaställd. Så jag hade liksom bra koll på. Jag sa att ja, men här är ju Billy från det året och här är det. Och han sa emot nästan vad jag än sa. Att, nej, men det där är ju inte sant. Och jag blev som rätt fundersam och sa, ja men jo, fast det är det ju visst. Och samtidigt osäker, men stod och höll fast vid vad jag åkte hem till min Jens då, som nu är min man, och sa att alltså jag undrar hur bra det där gick egentligen. Han var ju kommer dit morgonen efter, TV4-teamet är där och jag får största kramen och Ingvar är bara så här, åh Linda, åh välkommen, åh vad roligt. Och ja, han gör intervjun och det, och han pratar inte om euron och det går jättebra.
Mm.
Och så kommer min chef hem och så sa jag till honom, men alltså det var så konstigt det här. Ja, men sa Leif då, som han hette, att men Ingvar behövde ju testa dig om du vågade säga emot. För att hade du inte vågat stå på dig så hade ju inte han haft någon nytta. Och han måste se att du vågade.
Nej men gud.
Och det var så där, jag bara, ja.
Helt rätt.
Ja men,
Det var väl helt rätt.
Ja. Eller ja.
Men det är det väl. Jag menar,
skitläskigt ju.
Det är i en kris som du kan testa folk på riktigt. Ja, det var helt rätt. Alltså, för grejen är att så här bara, annars så vet du ju inte.
Nej.
Det är när folk är liksom riktigt stressade, de har för mycket att göra, de är över sin kompetensnivå eller någonting sånt liksom. Och så plötsligt så, du vet, skiten träffar fläkten. Hur reagerar de då?
Jo, men så kan det ju vara. Men jag tror att det finns andra sätt idag.
Ja.
Vilket sätt då?
Ja, det vet jag inte. Men,
jag tyckte det var bra.
Ja.
Vad tycker du? Tycker du att det var bra?
Ja, men både och. Men jag lärde mig ju någonting och det ledde ju till att jag fick vara med fler gånger. Sen så tror jag att hade jag inte fått den förklaringen så hade jag nog, och inte träffat honom igen, så hade jag nog tänkt, oj vilket konstigt möte.
Det är klart. Ja. Nej, men det, självklart, det måste ju få ett sammanhang och ett syfte. Ja. Liksom. Men jag tycker det var bra.
25 år inom IKEA, det tycker jag är helt fascinerande.
Ja, det är det,
jag hade, Max brukar alltid fråga mig i inledningen så där, vad vi har för, vad vi är lite nyfikna på.
Mm.
Och då nämnde jag att jag ju har hört, du och jag också pratat om det tidigare, organisationsstrategin eller tanken bakom hur man arbetar inom IKEA, att man oftast ser möjligheten till att behålla sin personal och att därmed det till exempel, det finns inte så mycket som heter förändringsorganisering och så, utan alla vet om att man, det är en konstant rörelse.
Mm.
Kan inte du berätta, för det är ju ett fantastiskt, det är ju egentligen det som jag tycker då alla borde sträva efter.
Mm.
Att man förstår att man behöver organisera efter uppdraget och då kan det skifta och att det då inte blir de här stora, nu ska vi samlas kring information för att vi ska göra en stor omorganisering här, utan att det finns lite i kulturen.
Mm, jag är inte helt säker på att jag förstår din fråga.
Nej, först, det var massor. Berätta om tanken i att man behåller personalen inom organisationen.
Ja, men alltså dels så handlar det ju om att vi har haft, liksom, IKEA har funnits i 80 år i Sverige och vuxit hela tiden. Och det är klart att då är det också lättare att det skapas nya möjligheter och att ta in människor utifrån.
Mm.
Men någonting som jag har förstått, eftersom att jag är här, som har anställt många människor genom åren, är att det är rätt unikt det här att vi har en väldigt öppen dialog kring okej, välkommen till den här tjänsten. Vad vill du göra i ditt nästa jobb? Vad är du nyfiken på? Och så har man den öppna dialogen hela vägen. Och att om någon då säger att jag är ju sugen på att jobba inom logistik eller jag är sugen på att jobba och göra, och så kan man bygga för det, och att man har en transparent dialog med sin chef om sitt nästa steg. Det tror jag gör att det är lätt att stanna för att det, ja, man kan ha den öppenheten. Och det är ju också så att strategin är ju också så här att om människor stannar länge på i sina jobb, så kan det lätt bli en stagnation, och att både företaget och individen utvecklas genom att man byter jobb vart tredje, fjärde, femte år någonstans.
Mm.
Hur många olika funktioner har du hunnit ha då, på 25 år?
Man ska säga så här, de första 5-6 åren var jag informatör och kommunikatör, sen fick jag mitt första ledaruppdrag. Då var jag och familjen sugna på att flytta utomlands. Det dök upp ett jobb i Italien som kommunikationschef för liksom inköpsverksamheten i södra Europa. Vi hade små barn och kände att vi var där på look and see, och så, det här blir liksom inte riktigt bra. Och då sa den rekryterande chefen, fast nu är det ju en tjänst ledig som matrisansvarig för de här kommunikationscheferna. Och nu finns den tjänsten i Älmhult, men om du är intresserad så kan jag tipsa hans chef då om du...
Mm.
Och sådär, en tjänst som jag nog inte hade sökt för att det var en stor kostym. Man träffar då den här globala inköpslogistikchefen som erbjuder mig tjänsten. Så plötsligt så blir jag matrisansvarig för 20 kommunikatörer och kommunikationschefer, vilket var en jättestor kostym. Men jag fick också fin support i form av mentorskap och utbildning. Mm. Så det gjorde jag 3-4 år. Sen så slog man ihop den globala inköps, logistik, supply med sortimentsutvecklingsorganisationen. De är ju väldigt nära sammanlänkade såklart, för att vi har ju ansvar för hela värdekedjan inom IKEA, så att de jobbar ju väldigt tätt. Men det blev som en organisationsförändring, och då efter ett tag så fick jag tjänsten som då kommunikationschef både för sortimentsutveckling och supply. Och det var en tid av rätt mycket organisationsförändringar. Så att där stannade jag i 7 år. Men det var också egentligen att tjänsten, jag började med att jag hade ansvar för intern kommunikation och riskkommunikation och ett matrisuppdrag för intern kommunikatörer. Och det slutade med att vi hade byggt en global, ett globalt team som jobbade med PR för den delen av verksamheten. Vi hade en planning-funktion, vi jobbade med stora event. Så att Det var ju som jag, samma tjänst fast jag lämnade någonting helt annat än vad jag bara gjorde med. Och det var det den sista tjänsten som jag hade nu innan jag tog det här jobbet för 4 år sedan.
Men 25 år på samma ställe, 48 år, du är ju en raritet. Det är ju väldigt,
men vad är snittet
på, om man tänker på kommunikationsbranschen. Att vara på en och samma arbetsplats under 25 år. Jag tycker det är imponerande.
Men jag tänker, det är många stora Vattenfall. Jag har en kompis där, hon har varit på Vattenfall i hela sitt liv. Och det är ju helt olika jobb.
Ja.
Inom liksom samma koncern.
Men det är ju fantastiskt.
Ja.
Men en raritet, det känns ju sådär som ett museiföremål.
Nej, jag tolkar inte ordet på det sättet.
Nej.
Att det är någonting, det är ju något som är unikt. Liksom. Inte nu, inte museiföremål. Du ska inte till Riksantikvarieämbetet. Jag tänker bara, jag blir så nyfiken på, vad är det som har fått dig att stanna? Mm. För måste ju vara, jag menar, uppdragen och tjänsterna är ju en sak. Mm. Men kulturen måste ju vara superviktig.
Ja, men jag är en person som drivs av att få vara med och i utveckling och när det händer saker. Så att hade det stagnerat så hade det inte varit kvar. Hade jag inte varit kvar. Men sen är ju kulturen, på något sätt attityden av att allt är möjligt. Vi har en otroligt stark vision som verkligen är levande och som jag på riktigt blir motiverad av. Att skapa en bättre vardag för de många människorna. Och det handlar ju såklart om att möjliggöra liksom vackra hem och funktionella hem, hållbara hem.
Mm.
Men det finns ju en del av det som också handlar om att ta ansvar för att skapa en bättre vardag för människor som på något sätt bidrar i IKEAs värdekedja. Mm. Som jobbar hos våra leverantörer, som jobbar inom liksom våra enheter i Sverige, som bidrar på olika sätt.
Mm.
Så att det finns ju ett högre syfte som jag lätt går igång på, många med mig.
Mm.
Och sen alla de här fantastiska kollegorna. Många saker såklart, men det sista jag vill säga är att jag har fått en sån chans att utvecklas med IKEA. Mm. Så att de här tjänsterna jag har beskrivit och hur jag har fått jobba med mitt ledarskap och utvecklas, det gör att jag är...
Men jag tänkte, om vi bara uppehåller, ja, det är jättehäftigt, men om vi uppehåller oss vid kulturen lite grann, med en sån otroligt stark frontfigur som Ingvar Kamprad var och fortfarande är, men nu lever han ju inte längre.
Nej.
Hur var det när han liksom, för jag menar, det är ju som att en polstjärna försvinner för många, tänker jag. Hur såg den liksom överlämningen ut? För man visste ju att det skulle finnas ett slut. Och hur fortsatte IKEA liksom att vara IKEA efter att Ingvar Kamprad inte längre finns?
Ja, det där är ju en stor fråga som jag såklart bara kan svara på utifrån vad jag själv ser och vet. Men Ingvar skulle ju ha fyllt 98 år om han hade levt idag. Han var ju gammal under många år och hade egentligen inte en så aktiv roll under, jag vet inte, sista 10 åren, kanske 15 åren av sitt liv. Överlämningen har ju skett liksom, så han har successivt, han har ju inte haft någon operationell roll på många, många år. Däremot har han ju varit en viktig rådgivare.
Men du vet, för vissa människor, alltså, det förstår jag. Men du vet, jag kan bara ta liksom ett eget personligt exempel. Jag har alltid tyckt om Johnny Cash och hans musik.
Mm.
Och jag upptäckte honom när han samarbetade med musikproducenten Rick Rubin.
Mm.
Och han släppte skivorna som brukar kallas för The Black Albums.
Mm.
Så det var ofta väldigt mörka och nedtonade svartvita omslag. De släppte 5 eller 6 sådana skivor. Och det var ju slutskedet av hans liv.
Mm.
Och det var en väldigt receptiv ålder för mig. Jag var väldigt ung. Jag älskade musiken. Han gjorde många covers och så gjorde han egna låtar. När han försvann, då var det något... Jag menar, jag hade aldrig träffat honom innan.
Nej.
Men när han försvann så var det någonting som försvann hos mig också. Sen så har man ju kunnat återhämta sig. Och jag jobbade ju aldrig med honom. Men... Jag menar, jag tänker bara det faktum att Ingvar Kamprad fortsatt bara var vid liv var ju också han var en ledsagare bara genom att finnas. Mm. Liksom. Och hur var det när han, hur var den första tiden efter att han hade gått bort?
Alltså för mig så var den väldigt speciell, för att jag var ju i det teamet som jobbade med kommunikationen kring liksom hans bortgång och hur vi skulle hantera det. Och det är klart att det blev en stor sorg internt. Men samtidigt, jag fick ett meddelande av en kollega bara häromdagen som skrev till mig: Linda, de där veckorna efter Ingvars bortgång, det är det starkaste jag har varit med om. Då kände jag kulturen så starkt att alla lutade sig in, ville bidra. Alltså det är klart att det blev ett tomrum, men det är också så att en man som Ingvar skapar ju ett så starkt avtryck, så att han är ju, hans gärning, hans,
jag menar, är närvarande ändå.
Det är så närvarande ändå. Mm. Jag känner det så starkt, det är liksom i vår kultur, i vår vision. Mm. Vi pratar ju ofta om honom. Mm.
Ja, och det är en sån styrka med att ha en kommunikationschef som du, som har jobbat i ett kvarts sekel på ett och samma ställe. Nu återkommer jag till det här. Jag säger först realitet och så förlåt, jag använder helt fel nomenklatur. Du missförstår mig rätt. Jag är väldigt imponerad över att du har varit på samma... Mm. Jag menar, jag önskar det åt väldigt många fler. Mm. Att man liksom hittar en plats där man känner sig så pass utmanad men också hemma. Mm. Så att man vill vara kvar. Det är ju helt otroligt. Men då tänker jag att personalomsättningen på IKEA, du kan ju inte vara ensam om det, utan då måste ju den vara ganska, ganska låg. Att folk liksom... De byter roller, men de byter inte arbetsgivare. Så, och det blir ju också en kulturbärare väldigt mycket.
Ja, men absolut. Det är klart att människor byter jobb. Och ibland byter man jobb och kommer tillbaka också. Men så jag har faktiskt inte siffror på liksom hur hög eller låg den är. Men visst, det är många som har varit länge. Mm. Men det är också, jag menar, tittar man bara på mina närmaste kollegor, så har jag också många som kommer från andra verksamheter som är nya på IKEA. Så att det är liksom en rätt skön mix.
Ja, men det blir ju också lite, alltså, jag tänker att det blir ju en entreprenöriell känsla när det är hög omsättning mellan rollerna internt.
Ja.
Så då blir det bara, vad är du där?
Ja, men, liksom, ja, men precis.
Det kan jag förstå. Mm. Och för att ta rygg på det som du var inne på, Caroline, att man inte bara blir fast någonstans. Liksom, för då det ger ju sina konsekvenser också. Mm, hur skapar du kultur internt? Hur jobbar du där?
Ja, men jag försöker ju att leda med ett gott exempel. Alltså, men det vet ju ni båda, att jobba med kommunikation är ju, ja, men det är ju rätt tufft. Det är, vi vill vara proaktiva, vi har frågor som är viktiga som vi vill förflytta, och samtidigt så är det ett högt tryck från verksamheten på saker som man önskar att vi ska göra.
Mm.
Så att prioritera och att, alltså, jag har gjort mina år när jag har jobbat kvällar och helger och inte varit en god, ett gott föredöme som ledare, men det förstod jag inte då. Nu bara som för att ge ett exempel, så försöker jag verkligen liksom leva som jag lär. Jobbar jag någon gång en kväll, helg, så syns det inte, då sitter jag inte och mejlar till exempel. Ja, men i stort och smått. Att försöka vara ett gott exempel för IKEAs kultur och värderingar.
Finns det några sådana där sköna aktiviteter, workshops, sånt där som man gör med medarbetare som du tycker, ja, men det här brukar funka? Om det är någon som är ny på jobbet eller sådär, att man...
Alltså, jag tror att det är mer... Ja, men både och, ska jag säga. Dels är det en sak om vi går in på en ny marknad där man tar in massa nya människor som är nya på IKEA.
Mm.
Men sen så har vi ju till exempel ett program som heter IKEA Way där man liksom jobbar just med liksom, vad betyder de här värderingarna, vad står de för, vår historia, våra rötter, Stenmuren, Småland, Älmhult. Alltså, varför är kostnadsmedvetenheten så viktig? Jo, för att det är, vi vill vara för de många människor med tunna plånböcker. Det är så lätt att tänka att, ja, men det skulle ju vara jättesmart om vi vände oss till liksom människor som har mer pengar, och att det kanske är ett smartare sätt att tjäna pengar. Ja, fast det är ju the easy way out, för att vi ska ju finnas till för de som för de många.
Att
liksom prata om varför är det här viktigt för oss på IKEA. Så att det finns absolut.
Mm. författaren P.O. Enquist, han var med i P1-programmet Allvarligt talat, där men lyssnare får ringa in med lite mer filosofiska och existentiella frågor. Och då var det någon som ringde in till P.O. Enquist, han lever ju inte heller längre, och ställde en fråga om skilsmässor.
Okay.
Och P.O. Enquist, om jag inte minns fel, han har varit gift 3 gånger under sitt liv. Och så svarade han så här: ja du, en sak jag kan säga om skilsmässor, det är att man alltid måste åka till IKEA. Det tyckte jag var ganska roligt.
Ja, ja men verkligen. Ja, men eller när Zlatan säger att IKEA är ju, det är klart att man handlar på IKEA, det handlar inte om hur mycket pengar jag har, det handlar om att jag är smart.
Underbart. Vad kul. Jag hoppas ni, vi håller tummarna för ikväll. Kommunikation är viktigt. Vad är nästa steg? Ni har något spännande på gång med folkhemmet?
Ja men precis. Det är en av mina hjärtefrågor. Apropå då att finnas till för de många människorna som är i vår, en viktig del i vår vision. Så har vi ju insett i Sverige att de många människorna i Sverige har ju ändrats väldigt mycket de senaste åren och vi har inte riktigt koll. Så vi har, och då med de som vi är, så att förstå livet hemma har vi ju gjort, vi har gjort liksom besök i folks hem i 50 år, suttit runt köksbord, vardagsrumsbord och liksom ställt frågor om vad drömmer ni om när det kommer till ett hem? Vad bråkar ni om hemma? Vad är problemen i köken, i tvättstugan? För att vi ska kunna utveckla produkter som är relevanta, för att vi ska kunna visa vårt sortiment i varuhusen eller online på ett bra sätt. Men nu har vi tagit det här ett steg till, så vi har ett initiativ som vi kallar för de många folkhemmen, för att Sverige är inte ett, leka med liksom folkhemsbegreppet. Där vi är ute i Sverige och möter människor som inte har någon relation till IKEA eller inte någon stark relation till IKEA, som kanske inte ens känner till IKEA. Vi har varit i Malmö, här i Stockholm, i Umeå. Nästa vecka ska vi till Göteborg och till Älmhult. Och det som är lite nytt också är att då har vi delar av vår svenska ledningsgrupp med oss tillsammans med då varuhusen där vi är ute och möter människor. Och det är, liksom har många olika perspektiv. Alltså en del såklart för att vara relevanta i vårt erbjudande såklart. Att hur vi kanske behöver visa våra rum på ett annat sätt. Hur kan vi visa vårt sortiment på ett annat sätt? Men också för att förstå hur vi kan som samhällsaktör kan vara mer relevanta.
Jag hörde en siffra för inte så länge sedan som menade på att antalet personer som har en eller två föräldrar som är födda i ett annat land uppgår till 30% av befolkningen.
40 va? Till och med.
Är det 40? Ja. Vilka insikter har du fått under arbetet med det här?
Alltså nu skulle vi egentligen sitta här om ett halvår. För vi
kanske precis gör det igen då.
För nu är ni inne i en förstudie alltså.
Vi är inne mitt i, precis. Och det är ju som en kvalitativ studie. Så vi kommer sätta oss, vi börjar se röda trådar. Men bara för att jag bara ska ge några exempel. Så ser man till exempel att det är ju många människor som säger att soffan är ju inte så där viktig, för att vi samlas ju så många hemma hos oss. Så att visst vi har en soffa, men vi behöver ju få plats med 30 personer i vårt vardagsrum. Eller hur man lagar mat, att många människor i Sverige idag laga mat till många fler personer. Så att när vi har kommit med våra små plastbyttor, så har de vi var hemma hos en familj som visade liksom hur de förvarar sin mat i liksom riktigt stora hinkar, för att det är många människor som kommer hem och äter på den typen av...
Alltså jag börjar skratta mitt här, vi pratade ju om komik, men just nu 30 runt bordet så såg jag en sån fantastiskt härlig, verkligen så här, kan hända vem som helst kanske just idag i den här förändringens tid. Jag bor ute i Nacka, i Kummelnäs heter det, och då finns det Kummelnäs grannar då på Facebook. Och då var det en av mina grannar som visade en bild som då liksom redan har visat förra veckan med IKEA-stolar travade, helt nya, supersnygga. Och där står så här: du som hämtade stolarna gratis, du behöver lämna tillbaks dem. För det är min fru som precis har köpt in dem för att vi ska kunna ha många gäster.
Mm.
Och så hade han gått ut och de har alltid grejer som folk kan gå och hämta. Och så hade han säljt ut de här splinter nya stolarna som ju var borta på ett vips, såklart. Så nu var det så här, snäll, kan du tänka dig att lämna tillbaka dem? Det är lite dålig stämning här hemma. Väldigt roligt.
Ja,
men då var det ju den tanken.
Ja, men precis. Och bara liksom ett par... En annan, eftersom att min chef är brittiska, så ser ju hon också saker. Liksom så att när jag har besökt studenter så sa hon, men Linda, vad mörkt de har det. Det som ni liksom, som är födda i Sverige, tycker är mysigt, att ni bara har liksom ett par stearinljus tända. Jag blir helt trött, vad lite belysning ni har. Och belysning är också skiftar ju.
Ja, det skiljer sig väldigt mycket.
Väldigt mycket.
Åk till Istanbul och titta in i vardagsrummet.
Exakt.
Det är ju samma typ av
lysrör.
Ja, lysrör som jag har i garaget.
Ja, men precis. Eller så här, att man också fördomar att jag kunde själv ha en bild av att nu har vi ju liksom delvis besökt mer utsatta områden och hade kanske en bild av att människor skulle känna sig otrygga. Men tvärtom så svarar ju i princip alla att jag vet att det händer saker i det här området, men jag känner mig trygg. Jag känner mina grannar. Alltså högt och lågt, många olika insikter, men otroligt, otroligt spännande.
Det är ju intressant att ni kallar det också folkhemmet, eller folkhemmen, med Per Albin Hanssons idé som nog väl fyller typ 100 år runt omkring här.
Precis.
Hur pass mycket liksom finns kvar utav det folkhemmet som han förkunnade, och vad lever vi idag? Vad är folkhemmet idag, skulle du säga?
Ja, men det är precis, och sen kan man ju då spinna på den andra meningen att Per Albin Hansson etablerade folkhemmet och Ingvar Kamprad möblerade det.
Just det.
Och hela poängen är ju egentligen att vi menar att det finns inte ett folkhem. Utan att det finns många människor lever på så många olika sätt i bubblor i Sverige
idag. Tänker, alltså folkhemmet har nästan alltid bara varit en idé. Alltså
för mig och för många inom kommunikation så har ju folkhemmet varit ett narrativ som ju vi är kända för. Alltså som vi ju behöver. Och som kanske, jag menar, alla människor behöver ju ett narrativ, men också många svenskar behöver ett narrativ. Och vi pratar ju mycket idag om att vi faktiskt just nu är i en tid där narrativen inte är tydliga. Den gröna omställningen har inget narrativ, tydligt narrativ. Var vi än är så behöver vi ju en tydlig berättelse eller ett innehåll.
Ja, men verkligen. Och kopplat till vad du säger nu, Caroline, så tänker jag också på att vi är ju blågula, IKEA och Sverige är ju otroligt tätt sammanlänkat. Och ibland just nu så tror jag att många tycker att det kan vara svårt att älska Sverige.
Just det.
För att det händer många mycket i Sverige, och att verkligen, hur kan vi som IKEA stå upp för Sverige, en positiv berättelse om, för det finns ju så otroligt mycket fantastiskt fint och Sverige, och också att människor, vi lever parallella liv. Hur kan vi bidra till att skapa bryggor?
Förlåt, vilka då menar du kan ha svårt för att tycka om Sverige?
Alltså varumärket Sverige är ju lite kantat.
Hur då?
Av allting som har hänt med koranbränningar, med
ökat våld i samhället, gängkriminalitet. Det finns ju en Sverigebilden har ju utomlands har ju ändrats otroligt mycket.
Ja, det har den. Det har den ju verkligen. Hur ska IKEA bidra till att bredda och nyansera den bilden?
Alltså det har jag inte svarat på ännu. Men att luta sig in i...
Det är om något en väldigt stor fråga.
Ja, men precis. Och jag menar ju inte att IKEA har svarat på den frågan. Men däremot tror jag att många kan luta sig in och bidra.
Ja, och det men regeringen gav ju Sverigeinstitutet i förrgår ett nytt uppdrag.
Precis.
Och uppdraget består av att skapa Team Sweden.
Precis, där är en kollega till mig delaktig, så vi kommer ju bidra in i det arbetet. Det känns som en jättefin möjlighet.
Ja. Så att det är bra att många är på det.
Precis.
Hur står sig liksom ett svenskt näringsliv idag när det kommer till bolag som kan och ibland behöver ta ett samhällsansvar? Är det många som vill göra det?
Åh, jag vet inte om jag är rätt person att svara på det. Jag tror det. Alltså om jag bara tittar på det här eventet vi hade nu på morgonen när vi har bjudit in ett antal svenska företag så var det ju en fantastisk energi bara kring de frågorna vi pratade om idag. Jag tror också att det är någonting som är, det skapar en sån stor, enorm intern stolthet. Mm. Att det är, alltså det är såklart att det är rätt sak att göra. Men det är också klokt att göra det. För att man blir mer attraktiv som arbetsgivare. Mm. Man blir mer attraktiv för sina kunder. Mm. Så att liksom, det finns så många anledningar.
Jag har ju varit 10 år inom ideell sektor. Så jag var ju 7 år på, 6,5-7 år på scouterna. Mm. Och då var jag ju det under flyktingkrisen 2015. Så att jag har ju också, och sen var jag ju då kommunikationschef på Rädda Barnen. Så att jag har ju fått se och vara med om det som liksom IKEA också gör och hur snabbt man arbetar. Och på Rädda Barnen under pandemin var det ju väldigt mycket att ni hjälpte till med att barn skulle få möjlighet till fortsatt lek. Och jobbade ut det. Och under flyktingkrisen, den var jag 2015, då var jag superimponerad. I Malmö så byggde ni upp, visst minns jag rätt, att ni byggde upp tält och liksom med IKEA-möbler för de som kom. Så vi kunde inte ta emot allihopa.
Nej.
Och det gick så fort. Mm. Helt fantastiskt. Det är häftigt.
Om man tittar på, för jag menar, det var ju under en period så var det ju inflation i ordet hållbarhet. Mm. Och innan det så var det inflation i ordet CSR. Mm. Och idag så finns det lite andra ord som man, som många väljer att använda. Samhällsuppdraget är väldigt brett.
Ja.
Vilka luckor finns det i den här tårtan? Som där man tycker att näring, och jag riktar frågan lite till dig också, Caroline, eftersom du träffar så många organisationer. Vilka luckor finns i den här stora kakan av samhällsuppdrag som man kan ta, som man borde ta om man är en näringslivsaktör?
Oj, som man borde ta.
Ja, men för jag tänker att den här gröna omställningen har ju varit en sån här, det var ju varit på tapeten och av lätt insedda skäl också, men det har blivit också, det finns så mycket annat också.
Mm.
Och nu ger ju du, Linda, uttryck för de här ansvaret som ni tar, som också såklart har massa kommersiella fördelar, att förstå en helt ny kundgrupp. Och hur de lever sina liv och hur de möblerar sina hem och vad de i sådana fall skulle vara i behovet av. Det är ju toppenbra.
Jag tror faktiskt på den linjen. Om jag, liksom, jag tror att fler företag behöver tänka om kring hur man kan komma nära sin konsument och sin målgrupp. Och att vara mer, för om man tittar på, som att vi pratar ökad polarisering och sen säger forskningen en annan sak, men vi upplever att det är en ökad polarisering då, om vi säger så, för att jämna ut de två diskussionerna mot varandra, så handlar det ju just om att lära sig den marknad som vi är i nu och det nya Sverige och det Sverige som är nu i en konstant rörelse, precis som hela världen är. Och att där intressera, alltså göra ett bättre målgruppsarbete som ni nu gör då, och finnas till för alla. Mm. Det tror jag är viktigt, och ta vara på det som då Sverige kan göra i det. För det kan jag tycka att man missar, att man, det är för mycket storstad och det är för mycket liksom megatrends, influenser och sådär. Mm. Att vi inte, att det lutar åt att vi mycket mer behöver jobba tillbaka till regionalt, lokalt. Och det finns ju väldigt mycket att bygga i där vi står. Liksom. Mm. Mm. Det tänker jag.
Ja, men verkligen. Linda, Nej, men jag tänker på ett par saker. Dels då, nu har jag ju det här Rädda Barnen-eventet så färskt i minne. Mm. Men utifrån Sverigebilden, men också liksom vad som händer i Sverige och hur, där vi tror så mycket på barn och unga, att kan vi hjälpa barn och unga? Hur kan vi bidra? Och inte för att vi har kompetensen, utan via partners. Vad kan vi göra för att hindra att barn och unga hamnar på villovägar? Och då att lyssna på en sak som berörde mig så starkt i morse var några av killarna som berättade om att ja, men, det har ju funnits ett stigma att prata om känslor i de här liksom, utsatta miljöerna och väldigt mycket bland unga killar. Och nu när vi möts i våra aktiviteter och vi vågar prata om hur vi mår så händer det någonting. Så att en sak tror jag just att hur kan vi jobba med olika partners, det finns ju många fler som stöttar barn och unga och deras, det tror jag är en del. Sen tänker jag på liksom den gröna omställningen och cirkularitet, där vi har insett i de här hembesöken som vi har gjort att vi har ju en buyback service på IKEA där vi köper tillbaka gamla IKEA-produkter. Vi hade en man i Jönköping som kom med en hylla från 70-talet härom året.
Hade han tröttnat på den eller?
Alltså han hade skött den. Den var men så här mörk träslag, stor. Ingen som hade kunnat tro att det var IKEA. Ja, men det var dags att göra sig av med den. Det var ingen som ville ha den i familjen och han skulle ha någonting annat. Så den var ju så perfekt condition och blev inlämnad. För övrigt, om man bara, nu vi som pratar kommunikation också, en av de mest liksom, engaging social media posts.
Jag kan tänka mig det.
Men just där vi inser att folk har faktiskt inte riktigt koll på att vi köper tillbaka IKEA-produkter. Nej. Apropå cirkularitet.
Nej, det visste nog faktiskt inte ens
jag. Vad gör ni då? Ni återvinner dem då? Skickar dem på tippen eller vad gör ni?
Ja, men framförallt säljer dem igen i vår cirkulära butik. Det som heter Fynd förut. Alltså, just fixar till dem.
Alltså, second hand shop alltså.
Just det, och där har jag ju han. Ja, men precis. Ja. Just det.
Jag har också varit inne på fyndhörnan, framförallt under småbarnsåren, för då vet man att de förstör ju allting ändå. Liksom. Det är lika bra att köpa i fyndhörnan.
Ja, men precis. Ja. Just, precis.
Jaha, men det var ett bra initiativ. Mm. Verkligen. Mm. Jag gillar ju lite gamla
grejer. Jag tänker också väldigt mycket mötesplats. Att det är så mycket debatt hela tiden och att vi som stora företag behöver ta ansvar för samtalen och de gemensamma samtalen och mötesplatserna. Och komma samman. Då har jag en av era reklamfilmer i huvudet. Den har jag väl antagligen därför att jag ju då blev uppringd för att ni ville ha med en scout och inte bara en pojke som spelar fotboll. Mm. Och bara det, för det här är ju ändå ett par år sedan, bara det att ni liksom, nej men vi kan inte bara alltid ha fotboll med, utan vi behöver ju också ha en scout. Och hur ser scouter ut idag? Och det då satt jag där och var så van vid att man alltid liksom, man frågar inte ens, utan man bara, den cirkulerar ju nu så här nidbilder hur scouting ser ut, och det är alltid alltså amerikanska scouter som man liksom visar upp. Och så ser ju inte scouter ut idag. Alltså liksom det är väldigt, ja. Och då frågade ni verkligen så här, och då fick ni ju en scout halsduke från oss och en t-shirt och lite så här. Det är den här filmen där dörrar i ett hyreshus och där det inte finns dörrar. Det renoveras eller vad det är för någonting och dörrarna hakas av, vilket gör att grannarna helt plötsligt börjar titta in hos varandra. Och så bjuder någon in och så blir det liksom en sån där jättemiddag med alla olika kulturer och åldrar och stora, så unga. Och...
Men Caroline, den här, jag kommer inte ihåg, alltså, det måste vara ett antal år sedan.
Ja, det är ett antal år sedan.
Men jag tänker att den är ju superrelevant idag.
Jag vet.
Den får vi ju damma av.
Så den kan ni göra cirkulär kommunikation på.
Kommer du ihåg vilket år det var?
Jag ska rota upp det, för det här måste ju ha varit mitt... jag slutade 2019, så att det är 2018 då. 2020, så här. Alltså den var ju underbar. Den gick länge. Och sen gjorde ni en utveckling.
Där livet händer, var det under för det är ju en av de bästa kampanjerna vi har gjort, men jag kommer inte ihåg precis just den.
Det var Åkerström som tog fram den med. Ja. Just det.
Men där livet hände
var jättefint.
Ja, fantastiskt.
Jag började nästan gråta. Sen gråter jag aldrig. Nej, men det, jag blev väldigt rörd av filmen med... Det var någon grabb och så var föräldrarna skilda.
Just det.
Och så hade mamman och pappan inrett hans rum likadant.
Ja,
den blev jag också så berörd av.
I sitt respektive hem då. Ja, den blev jag otroligt berörd av. Den var väldigt, väldigt fin. Fin komponerad film. Så bra jobbat Åkerstam. Och såklart IKEA också, för ni är väldigt inblandade i.
Ja, och det var ju förra jag började på svenska marknaden. Så jag som såg den mer som kund och IKEA-medarbetare på ett annat ställe. Men jag blev lika berörd som du.
Den var väldigt träffsäker faktiskt.
Jag skulle kunna fortsätta prata hur länge som helst. Det var ju superspännande. Men vi kanske får möjlighet att göra det. För Max, vore det inte superintressant att följa upp
Ja, det vore faktiskt kul att följa upp den här folkhems
jättegärna
turnén. Och vad ni har funnit
ut. Jag kommer gärna tillbaka.
Och vad det har gett för produktutveckling. Mm. Det skulle faktiskt vara kul. För, oss, för jag menar, det ni gör är ju någon slags beteendeekonomisk research. Så att sånt älskar jag väldigt mycket, just beteendeekonomi. Det är kul. Linda Wikström Nielsen, kommunikationschef vid IKEA i Sverige. Stort tack för att du tog dig tid.
Stort tack, tack för idag och på återseende.
Ja, men tack snälla ni.
Tack.
Du har lyssnat på Kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat. I keep on